Hej på er! Jag är här nu för att jag tänkte berätta om ett av Sveriges mest intressanta rymdbolag. Och jag heter Mikael Andersson. Började på OAC Microtech 2014 när Fouriertransform gick in och förvärvade. Tog över aktiemajoriteten på bolaget. Och jag har en tidigare erfarenhet från industrin där jag har jobbat med att ta fram nya strategier, internationalisering med fokus på sälj. Vi är mitt i en börsnotering av bolaget och teckningstiden började den 15 november och den avslutas den 2 december, faktiskt nu på fredag, så det finns fortfarande tid att teckna. Teckningskursen kommer att vara 6,80 per unit och den minsta teckningsposten ligger på 1000 stycken. Vi kommer att ta in 17 000 units, varav redan 80% är då säkerställd via teckningsåtagande. När man tecknar en unit så är det en aktie och en teckningsoption. Och villkoren för teckningsoptionen är att 4 stycken teckningsoptioner ger rätt att teckna en aktie i OAC. Teckningsperioden är i maj 2018. Och lösenpriset för den optionen är 8,80. Likviddagen för noteringen som håller på med är omkring den 9 december. Och vi planerar också noteringsstopp för North den 21 december. Lite kort om OAC. Vår vision är att vi vill skapa framtidens satellitlösningar som möjliggör för miljontals, kanske miljarder människor att varje dag få tillgång till data för bättre beslutsfattande och kommunikation. Vi erbjuder avionikkomponenter för marknaden. Avionikkomponenter är elektronik som flyger i rymden. Kan även flyga på flygplan, men vi fokuserar på rymden och fokus är de viktigaste delarna i en satellit, det vill säga datahantering och kraft. De här komponenterna använder vi för att bygga, ta fram subsystem och även i samband med partners ta fram hela satelliter. Vi har under en tid, ett antal år, jobbat för att ta fram en helt ny produktplattform som vi kommer lansera nu i slutet på det här året, början på nästa år. Vi har vårt huvudkontor i Uppsala och spann ut från Ångströms laboratoriet 2005. Så det är ingen startup vi har hållit på ett tag. Och vi har också ett kontor på NASA Ames Research Park, Moffettville, borta i Kalifornien. Vi fakturerade förra året 28 miljoner kronor och är 27 medarbetare. Vi står nu inför en paradigmskifte i rymden. 1957 så skickade ryssarna upp den första satelliten, Sputnik kanske ni kommer ihåg. Den hade inte så mycket att göra utan när den skickades upp så sa han pipa, han ringde tillbaka och då hade man bevisat att man kunde göra en satellit. Slutet på 60-talet så åkte man till månen, helt otroligt, det är 36 000 mil till månen. Idag skickar vi upp satelliter, de är mellan 40-50 mil eller de stora geostationära är 3600 mil. ISS, rymdstationen, den pendlar mellan 25 mil upp till ungefär 50 mil. Det går lite upp och ner. Så det är faktiskt närmare till ISS än att åka till Göteborg. Då förstår man liksom vilken bedrift det var att åka till månen. 36 000 mil i slutet på 60-talet. På 90-talet då blev rymden kommersiell. Då bildades ett antal stora bolag som tog fram satelliter för att sända TV. De här satelliterna tar jättelång tid att bygga. De är stora. De är ungefär som en halv buss. Väger 8-10 ton och kostar flera miljarder att producera. Vilket innebär att det var riktigt stora företag eller organisationer som ESA, NASA eller JAXA som har råd att skjuta upp såna här satelliter. De här satelliterna följer en ekvatoriell bana, 3600 mil upp i rymden, de flesta satelliterna. Och de snurrar i takt med jorden. Och det är därför man kan gå upp på taket och ställa in sin parabol på ett ställe på den satelliten och plocka ner tv-bilder. I början på 2000-talet Så i takt med att elektroniken mognade, man började jobba med miniatyrisering och så vidare, så började man testa att göra riktigt små satelliter i form av en units, alltså en liter, en gånger en decimeter, så stora satelliter. Och det var främst universitet som började bygga sådana satelliter för att lära sig göra satelliter. Och i takt med att den här utvecklingen har gått framåt, man pratar faktiskt om ett par år sedan, så har de blivit så pass bra så nu kan de här satelliterna också börja göra någon nytta. De här satelliterna skickas upp 40-60 mil upp i rymden. Och sätter man en kamera på de här satelliterna som tittar ner, så kan man ju kika ner på jorden. Gör man dessutom en konstellation av satelliter, flera hundra satelliter som samverkar, då innebär det att vi i princip kan se alla jordens hörn samtidigt, det vill säga realtid. Då förstår ni vilka möjligheter det här skapar. De här satelliterna är mycket billigare också att utveckla. De bygger på COTS-komponenter, det vill säga standardkomponenter. Så att skicka upp en sån här satellit kan kosta ungefär 10 miljoner, kanske upp till 100 miljoner beroende på vad den ska göra. Och det möjliggör ju också för nya företag och länder att skicka upp sina egna satelliter och sina egna konstellationer. Och det är det här som vi kallar för paradigmskiftet nu som vi står inför. Och vad är det som driver den här marknaden? Jo, det är ju vi som sitter här. Ökad efterfrågan från data på rymden. När jag började på bolaget så förstod inte jag liksom hur mycket data som kommer ifrån rymden. Rymden är idag en del av vår infrastruktur. Stänger vi av satelliterna så har vi inte GPS. Bankernas tid kommer ifrån rymden. Vi vet att väderdata, bilder och så vidare. Så det är faktiskt så att vi har blivit beroende av satelliter ifrån rymden. Teknologin för småsatelliter är nu beprövad och accepterad, vilket är viktigt. Så man börjar satsa på att de här småsatelliterna ska göra någonting också. Och så går man också mycket mot en standardisering. Man gör inte en satellit hela tiden, vilket gör att man kan få ner produktionskostnaden och fler kan tjäna pengar på de här satelliterna. Och sist men inte minst, det här har ju mycket riskvilligt kapital fått koll på. Så det investeras jättemycket pengar, framförallt på amerikanska västkusten, i idéer, nya idéer, vad man kan använda satellitdata till. Så det finns väldigt mycket riskvilligt kapital och det trycker ju givetvis på utvecklingen av den här branschen. Och vad använder man de här satelliterna till då? Jo, lite mer än hälften används till att titta neråt. Det vill säga man har en satellit som snurrar där uppe, man sätter en radar eller en video eller en kamera på den här satelliten för att bevaka neråt eller något forskningsinstrument. Jag har exempel på liksom vad man kan göra. Google Terabella har 24 stycken satelliter i en konstellation som snurrar där uppe. De väger drygt 100 kilo per styck. Deras mål är att i nästan realtid kunna erbjuda bilder från vilken plats som helst på jorden. Så du kan gå in på datorn och titta på vilken plats som helst på jorden och titta på realtid, nästan realtid. Vad är det som händer där borta? Ett annat företag som heter Spire har en konstellation för att hålla koll på var alla fartyg, containrar, flygplan befinner sig någonstans. Vi har ett finskt företag som heter ISAI, jobbar med en SAR-radar, det vill säga en radar som kan avbilda jorden, men då kan man titta genom moln också. För har man en kamera på och det är molnigt så kan man givetvis inte titta ner, men har man en radar så går det att göra. En av deras tjänster är att förse fartyg med information om vad isbergen befinner sig någonstans. Är det fritt att åka över Nordkalotten så kan man göra det om man har koll på isbergen, slipper man åka runt och så sparar man massor med pengar. Det finns hur många exempel som helst. Ett annat intressant exempel är ett företag som heter Ursa Space. Med en radar så tittar man in i oljesisterner hur mycket raffinerad olja som ligger i dem. Och sen så håller man koll på när råvarulagren håller på att gå ner. Och vad händer då om man tradar i olja? Givetvis är man intresserad av det, för när råvarulagren går ner så kommer ju priserna gå upp. Det finns jättemånga sådana här applikationer. Vi har exempel på företag som tittar på Walmarts parkeringar för att se liksom köpbeteende hos kunder. Så då förstår jag, det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningar vad man kan använda de här satelliterna till, eller nyttan. Även övervakning av miljö, katastrofer. NASA har en satellitkonstellation som heter Firesat. Den ska upptäcka bränder med en radie på 10-15 meters avstånd. Ska den upptäcka inom 15 minuter. Ni kan ju förstå liksom den här Salabranden som vi hade där. Om man inom 15 minuter ser att det brinner. Vilka enorma besparingar man kan ha med en sån information. Jordbruket använder har väldigt, väldigt länge använt sig av satellitdata. Alla traktorer utrustade med GPS. Det är inte bondens förtjänst att åkrarna är så rakt plöjda, utan det är traktorn som gör det. Och man kan sätta ner varje sädeskorn helt automatiskt från traktorn. Där får man titta på om det är räta linjer. Allt det här styrs från satelliten. En annan stor del som man använder satelliter till är telekom. Airbus ska tillsammans med en stor investering i en satellitkonstellation som heter OneWeb. Man kommer skicka upp över 600 satelliter för att leverera höghastighetsinternet till alla jordens hörn. Jag fick en fråga nyss från Lappland här, med antenner uppe i Lappland. Här kanske man har svaret. En uppkoppling via OneWeb som levererar höghastighetsinternet till och med där man inte har GSM eller någon annan uppkoppling. Och de som står bakom som de största ägarna är Airbus, Qualcomm och Virgin, så att det här kommer att hända. Man har redan nu startat upp en produktionsenhet borta i Florida där man på likadant sätt som man producerar bilar ska man producera satelliter. Som ni märker så går vi mot en hög volymsmarknad här. En stor del är också gick vi till teknologi. Man ska flyga till Mars. 2030 ska vi ha människor på Mars. Och då måste man ju utforska och forska fram hur utvinner man mineraler så man kan bygga det här centret som man ska bo på. För man tänker ju inte skicka material från jorden. Utan då har man missioner idag att man ska utvinna mineraler från asteroider som man vet har mycket, mycket mineraler. Det här låter som science och det är ju science fiction och det är ju science är det i alla fall. Vi håller på att jobba med som tänkt leverantör till en europeisk möjlig konstellation kan man säga där man ska rädda jorden. Alltså det är hyggligt stor risk att någon asteroid kommer att träffa jorden. Och då finns det ett projekt där amerikanerna ska skicka upp en satellit som kommer att krascha in i en asteroid. Och då ska man ha två stycken små satelliter som cirkulerar runt den här asteroiden för att mäta hur mycket kommer man avvika i banan för att man ska kunna eventuellt skjuta bort den här satelliten så att den inte träffar jorden. Så vi gör jättemycket i rymden, som ni hör. Och det här har ju lett till en ökad efterfrågan. Tittar vi tillbaka 5 år i tiden så sköts det upp 577 stycken småsatelliter. Och jag ska definiera småsatelliter, vad det är för någonting. Det är satelliter som väger mindre än 500 kilo. Av dem så var 40% kommersiella, det vill säga kommersiella marknaden. Tittar vi 5 år framåt, inklusive i år, så kommer 2200 satelliter att skickas upp. Och 87% av de satelliterna kommer att vara kommersiella. Det visar liksom att den kommersiella marknaden kommer nu till rymden. Tittar vi på vårt område, vi fokuserar på satelliter mellan 10 och 150 kilo. Så 2030 så kommer satelliter skickas upp till ett värde på cirka 3 miljarder. Jag tror det är dollar, ursäkta. Men det står så lite. Och cirka 750 satelliter. Man kan tycka liksom att ska inte marknaden bli mättad då? Nej, det blir den inte. För en satellit som går upp i en Leobana har typiskt en livslängd på mellan 2 och 5 år. Sen kommer de tillbaka. Det finns ett krav på att man måste se till att satelliter som är uppe måste komma tillbaka inom 25 år. Eller en rekommendation, vissa länder har det som ett krav. Men de är, så att säga, av naturliga skäl, motståndet i rymden och så vidare, så kommer de komma närmare jorden, och så går de in i jordens atmosfär och brinner upp och försvinner. Och så måste man skicka upp nya satelliter. Så marknaden blir inte mättad, utan vi hela tiden kommer vi skicka upp nya satelliter. Och tittar vi på dynamiken i marknaden. Jag pratade förut om de här riktigt små satelliterna. Det är nere i vänstra hörnet, nedre i vänstra hörnet. Små satelliter, relativt billiga att producera och att sälja. Används främst till universitet och där man inte har så stora krav på missionen. Nu i takt med att de här satelliterna blir dugliga så vill man ju sätta en payload, det vill säga en nyttolast, den ska göra någon nytta. Och då ställer man givetvis större krav på satellitplattformen, eller bussen som det kallas för. Vilket gör att de satelliterna blir lite större och de blir lite dyrare, eller större krav på satelliten. Och de här stora satelliterna, de är också på väg att bli lite mindre. Jag vet att det är ett projekt på gång att de här stora telekomsatelliterna, att även de man gör tester nu med små satelliter, se om man kan sätta en TV-kabel eller en TV-antenn på en mindre satellit som går närmare jorden. Och det gör ju att man givetvis kan få ner kostnaderna på ett dramatiskt sätt och en snabbhet i den här utvecklingen. Och precis den här skärningspunkten då, med lite större satelliter där man ställer större krav än de allra minsta och mindre än de allra största, det är precis den sweet spoten som OAC befinner sig i. Och vad gör vi då? Jo, en satellit är i princip en dator som man skickar upp i rymden. Det finns fyra huvudkomponenter i en satellit. Och vi fokuserar på plattformen, det vill säga inte payloaden, nyttolasten, inte på kameran eller radaren eller forskningsinstrumentet eller någonting som man sätter på satelliten. En satellit är ju givetvis värdelös utan den nyttolasten. Men den måste dock ha en buss då, eller en plattform. Och det består av i princip fyra olika delar. Dels är det omborddatorn, själva hjärnan i en satellit, som styr både satelliten och den styr också kommunikationen med payloaden. Man har strömförsörjning, alltså den drar ju ström, satelliten. Man har ett styrsystem för att styra satelliten upp i rymden och en kommunikationssystem för att skicka upp data upp till satelliten och ner igen. Vi fokuserar på omborddatorn och massminnet, det vill säga hjärnan i satelliten, och strömförsörjningen. Och i strömförsörjningen så fokuserar vi på kraftsystemet. Kraft genereras från solceller. Ibland så är satelliten på den mörka sidan runt jorden, det vill säga jorden skymmer solen, och då måste det finnas batterier. Och hela den här kraftförsörjningen i satelliten är väldigt komplex, och den fokuserar vi också på. Som ni förstår så får det inte kosta för mycket pengar att göra en satellit, och vi bygger på kostkomponenter. Men kraven på en satellit är dock att den ska kunna sätta sin raket som smäller av och som så far den upp i rymden. Den ska tråla ett strålningsbältet som är uppe i rymden. Och det är ju väldigt svårt att byta ut komponenter i en satellit. Det är svårt att reparera. Så vi gör tester nere på jorden och simulerar data, eller simulerar vad satelliten utsätts för upp i rymden. Och det är en sak som vi säljer och som respekteras högt ute på marknaden. Och vårt erbjudande är, vi har två stycken satellitplattformar. En som är Inosat, som är en satellit som Svenska rymdstyrelsen beställde av OHB. Vi är en underleverantör eller en partner till OHB. Och den första missionen heter Mats och den ska skickas upp, är det EMEL 2019? Där någonstans. Och ska studera vågrörelser i rymden och se hur det påverkar klimatet och nattlysande moln, som är ett fenomen som inte liksom har klart för oss hur det funkar. Den andra satelliten vi har är en 6U-satellit, det vill säga 6 stycken liter, som är framtagen tillsammans med försvaret och amerikanska Air Force Research Lab. Och de specialistkompetensområdena som jag pratar om, datahantering och kraft, EPS och power, där är vi världsledande. Och ett bevis på det, vi skickade ut en pressrelease i somras från ett samarbete med företaget York. York består av ett antal välrenommerade tekniker som bestämde sig för ungefär 1,5 år sedan att vi ska göra en unik satellitplattform som vi ska skicka ut. Och de vet hur lång tid det tar att utveckla avionik för rymden. Så man tog kontakt med oss och sa, kan inte vi licensiera era produkter? Så vi har ett licensavtal nu med York. Och man valde liksom just OAC av alla företag. Så det är väldigt, väldigt kvalitet, eller kvitto på vår kvalitet. Och York har 38 satelliter i order och letter of intent. Så vi kommer få ett väldigt stort heritage genom York. Pratar vi om heritage? Det är så att inom rymden så räknas inte alltid att man har testat grejerna nere på jorden. Hur vet man att de funkar när de kommer upp? Vi har heritage. Vi har flugit på ett antal satelliter. Vi var med vår avionik på till exempel TechEdSat. Det var den första satelliten som launchades från ISS. ISS har en funktion att de kan skicka ut små satelliter. Vi var även med på RISAT. Devata 1 som är, var den första mikrosatelliten. Det vill säga lite större satelliten som launchades från ISS. Vi har samarbeten med Airbus och tyska rymdstyrelsen DLR för att använda även vår elektronik för att monitorera nästa Ariane-projekt, alltså Ariane 6. När man skjuter upp en sån här raket så vill den identifiera vad händer i raketen. Och då, under 90, när man skjuter upp den så har man 90 sekunder på sig, det förefaller vara ganska kort. Men 90 sekunder ska man då samla ihop data och så ska man skicka ner data och så ska man kunna manipulera vad har hänt med den här raketen. Så det visar också att vi kan använda vår teknik till andra applikationer än bara satelliter. Vi står nu inför en notering i bolaget och vi kommer att plocka in pengar. Och vad ska vi använda dem till? Jo, dels är det så här, jag nämnde förut att vi lanserar vår produktplattform här nu i början på året. Den måste givetvis vidareutvecklas, det är ingenting som är statiskt. Så där kommer vi plocka in pengar till att vidareutveckla Sirius-programmet. Vi har även ett samarbete med ett företag som heter Spacemetric, där vi har tagit fram en applikation kan vi säga för att effektivisera datanedladdning ifrån en satellit. Ni kan ju förstå att om man har en konstellation av satelliter och en kamera som kontinuerligt fotar ner på jorden, vilken enorm mängd data som genereras. Så den här datan ska skickas ner trådlöst och den ska framförallt lagras och hanteras nere på jorden. Man pratar om petabyte och det är ett jättestort problem. Och det gör att man kommer men även inte kunna ta ner all data. Den här produkten är jättesmart som vi också har patentsökt. Och vad den gör är att man kan få ner en preview, till exempel över Sverige. Lågupplöst. Och så bestämmer vi att vi vill ha en bild över Stureplan en gång var tredje timme eller så. Då går upp en signal till satelliten som skickar ner den pixeln högupplöst. Så vi sparar alltså tusentals med data som vi skickar ner. Mycket smart, patenterbart. Och vi har en del i satelliten och vi har en mjukvara. Jag har några minuter till. Jag började för sent.
Ja, du har några minuter till.
Vi kommer också jobba med nya marknadsetableringar. Gå in på nya marknader. Ingenting säljer sig självt. Så vi kommer öppna upp nya bolag och förstärka säljorganisationen. Och vi kommer dessutom förstärka rörelsekapitalet för att ha möjlighet att göra förvärv. För det är så, den tredje biten här, vi måste, marknaden eller kunderna vill ofta köpa liksom från en leverantör. Idag jobbar vi ihop med partners och i den här branschen så gör man så, man kallar det för competimates. Ibland är vi konkurrenter och ibland är vi partners, man har stora projekt i konsortier då och non-primar och så hjälps man åt. Men vad vi vill göra det är att vi vill göra strategiska förvärv med företag för att kunna erbjuda en större del av plattformen. Bolaget bildades 2005 och tittar vi hur mycket bolaget har omsatt sedan 2005 så har vi omsatt 250 miljoner kronor. Och om vi dessutom adderar vad som är investerat i OAC så totalt har det stoppats in 300 miljoner kronor in i bolaget. Och det används till utvecklingsprojekt och att finansiera utveckling av den nya produktplattformen. Bolaget nu Den nya strategin som vi har med bolaget där, vi kommer gå ifrån ett utvecklingsbolag till att vara ett mer kommersiellt bolag. Det är precis det läget som vi är nu med bolaget. Tittar man resultatutvecklingen, tittar bakåt, så ser man det mycket rött där, och det beror på att vi har investerat stort i att ta fram den nya produktplattformen som är klar nu. Vill på ägarna. Fretransform äger innan emissionen 60%, kommer att äga 30% efter. De nya ägarna kommer att äga 51% av bolaget efter emissionen. Tittar vi sen också på jag pratar om de här units, om de tekniska optionerna tecknas, så kommer det bli en utspädning på 14% ytterligare med dem. Och sen har personalen, ledning och några styrelsen också optioner. Och vid fullt utnyttjande av de optionerna så blir det ytterligare en utspädning på 3%. Jag själv är vd i bolaget. Vi har en man som heter Mike Carey som är gammal amerikansk general som är vd för det amerikanska bolaget. Har Emil Winterhav, han sitter där, 17 års erfarenhet av rymdmarknaden, bland annat från gamla rymdbolaget, eller SSC heter det nu, och tidigare ICAPS. Mats Tideman sitter där också, våran CFO, har jobbat som CFO på ett flertal industribolag och bland annat på 3 stycken noterade bolag. Extremt värdefullt att ha de två personerna, och även Mats då, som har haft hand om den här processen nu att notera ett bolag, för det är både tidskrävande och jobbigt att göra. För hans styrelse är Rolf Hallenkreutz, han är ordförande. Extern ordförande, erfarenhet från ett antal industribolag och även suttit som vd på ett bolag under notering. Väldigt säljorienterat. Jag har väldigt mycket nytta av Rolf. Per Anjansson, så jag sitter där också, representerar Fretransform. Sitter med i styrelsen på ett antal noterade bolag också. Vi har Johan Bäcke som har varit en gammal ägare, har varit med länge i bolaget. Har en erfarenhet av att bygga industribolag. Och Per Danielsson som är också extern ledamot i bolaget. Har varit med och mycket framgångsrikt drivit upp bolag inom rymdbranschen som han har sålt då till stora bolag. Så vi har en väldigt bra kompetent styrelse som hjälper till väldigt mycket. Ibland är det så att styrelsen är belastning, men jag tycker att vi har en styrelse som hjälper verksamheten, så det känns jättebra. Som vi sammanfattar det, vi verkar på en marknad som står inför ett paradigmskifte med väldigt stor volymökning. Vi har ett starkt erbjudande på den här marknaden som bekräftas av våra kunder. Och vi har en imponerande kundlista som vi har jobbat med. Så vi är kända till och med på den amerikanska marknaden. Och vi har en stark ledning och styrelse samt ägare i bolaget. Tack för det.
Tack så mycket. Super. Då ska vi se. Jag börjar med att bjuda in till frågor från publiken här. Har vi någon? Där har vi en.
Jag undrar, geostationära banan här. Hur länge kommer det finnas utrymme? Jobbar ni på olika höjder i förhållande till befintliga satelliter? Eller när kan det tänkas bli trångt om det blir en väldig expansion nu?
Jag får ofta den frågan, och jag tror inte det kommer bli trångt på antalet satelliter, utan det finns idag redan partiklar uppe i rymden. Kina sköt ner en satellit, en av sina egna, det blev 14 000 partiklar. Andra satelliter, amerikanerna också skjuter ner en satellit. Så att det är snarare att det finns väldigt mycket små partiklar. Man har koll på de flesta små satellitartiklarna. Hur litet kan man hålla koll på? En centimeter av stora partiklar har man koll på. Det finns också projekt som handlar om att gå upp och rensa rymden. Det vill säga man kutar i fatt en sån här liten satellit och en sån liten partikel, och så drar man ner hastigheten så att den kommer ner, och så brinner den upp. Men de som beslutar att skicka upp en satellit är nationellt. Så det är alltså på nationell nivå. Vill man som svensk bolag skjuta upp en satellit, så tar man kontakt med Svenska rymdstyrelsen som beslutar om man får skicka upp en satellit eller ej. Har du svarat på din fråga?
Får jag bara ställa en fråga också, och det rör ju det här med, ni har ju en historik bakom er, men det är som du nämnde mycket röda siffror. När räknar du med att det kommer vända till svarta siffror, och vilka antaganden om volym och omsättning gör man för att komma till svarta siffror?
Mats kan svara på den frågan, för han har jobbat med prognoser och så vidare. Jag har självklart koll på det. Men...
Ja, alltså, vi har ju inte lämnat några prognoser i våra, i vårat prospekt, utan vi räknar ju med att omsätta ungefär lika mycket, kanske lite mer nästa år som vi har skrivit, och sen så kommer vi ha en rejäl tillväxtökning under 2018. Och sen så kommer vi ligga på en 30% volymtillväxt efter det, tror vi. Och man kan säga svårigheten att göra prognoser är att det är få stora order. Så att när den kommer, det är det som är svårigheten.
Och, men vilken av de här åren skulle innebära att man når svarta siffror då på sista raden?
Alltså det är någon prognos, det lämnar vi inte nu. Utan det, vi har, i vårat rörelsekapitalbehov har vi haft ett antal förutsättningar. Då. Ja. Och med det här tillskottet så räknar vi med att klara oss då och vända bolaget.
Okej, toppen. Då får jag tacka så mycket för att ni kom hit idag. Tackar med en varm applåd.